Jag läste precis på Twitter om Didier Lamkelse. Vet du vad han spelar, Hannes?
Det låter franskt.
Han spelar i Royal Antwerpen.
Ja.
Och han vill nu...
Kungliga liksom, Antwerpen.
Ja, han vill nu liksom påtvinga sin ledning då. En flytt för att han vill till Panathinaikos och det verkar vara lite stökigt där. Så han dök idag då upp i Anderlechts tröja på träningsanläggningen och börjar rycka i dörrar och grejer. Och de vill inte släppa in honom. Jag tycker, är det definitionen av att göra horhus?
Det är hardcore. Det får man ge honom.
Det får man ändå ge honom.
Det kan, man kan säga att det är den coola varianten av Victor Wernersson.
Det förstärker lite bilden också av det som Pontus Wernbloom sa i förra avsnittet om att en del fotbollsspelare, de är tommer fan bara legosoldater.
Ja, kommer vi få se Hossa Majers uppe på Kamratgården inom kort i Gais-tröja, tror du?
Jag var så jävla ovänt. De hade så här bara, om det är vad du vill, absolut.
Okej, kör.
Kör bara, kör.
Du är extremt och hemskt välkommen till den första avsnittet av BB-podd 2021. Nådens år 2021. Har du fått något kul i julklapp i år, Glimberg?
Det gamla fina skämtet.
Körde jag det förra året också?
Nej, du och ungefär 4 miljoner människor i detta avlånga land bestämde sig för att köra det skämtet förra året också.
Körde jag det i podd, menar jag, rent av?
Ja, det tror jag inte att du gjorde.
Nej.
Jag fick, eftersom jag vet hur mycket du hatar det, så tänker jag ändå berätta för dig att julen 2020 var bra och jag fick en paddelväska i julklapp.
Det känns ändå som någon sorts tidigt aprilskämt att du berättar att du fått en paddelväska i julklapp. Det gör mig på något sätt både glad och genomdeprimerad på samma gång. En annan som körde ett tidigt aprilskämt, det var ju han, vad heter han, Peter Bronsman, va?
Mm, just det. Ordförande
och huvudsponsor. Snedstreck
ägare, snedstreck huvudsponsor, snedstreck allt i allo hos
oligark.
Kopparbergs Göteborgs FC.
Ja, i helvete.
Han har inte riktigt bestämt sig, kändes som bara...
Han lyckas med konststycket att typ lägga ner klubben, ta SM-guld och försöka göra någon sorts blåsning på samma gång.
Det var ju ganska mycket surr där kring vad som skulle hända då med Kopparbergs Göteborgs FC när de då förkunnar att de inte längre ska spela i högsta serien och egentligen då avsluta sin elitsatsning. Och då var det ju ett gäng människor med olika typer av ledande positioner runt om i Göteborg som fick lite halvt ståfräs inom de olika typerna av klubbar då och tyckte att, ja men minsann, visst fan ska vi i Gais ta den platsen och visst fan ska vi i ÖIS ta den platsen och visst fan ska vi i Blåvitt ta den platsen. Men jag kan ju inte tala för någon av de andra klubbarna, men IFK Göteborg kommer i alla fall inte ta över Kopparberg Göteborgs FCs plats i den högsta divisionen i damligan.
Nej, och med den, av den enkla anledningen att det finns ett årsmötesbeslut på att vi inte ska göra så. Det är ju en av fördelarna med det här föreningsdemokrati som vi tjatar om ibland. Att man faktiskt får med och bestämma saker.
Och det finns, det är ju så jävla fint det. Och det är väl också ett ypperligt tillfälle nu då att påminna om att man verkligen ska bli medlem så man får rösträtt på kommande årsmöte. Det finns, vi kommer garanterat avhandla en hel del grejer i podden sen, men det finns mycket att tycka till om. Och framförallt så är det som hände med Kopparbergs Göteborgs FC en typisk påminnelse kring att folk som håller på högt upp i näringslivet inte kan leka med fotbollsklubbarna runt om i Göteborg.
Ja, nej, men, och det ska man ju också säga att oavsett vad man tycker om, det kan vara så att man sitter hemma och tycker att varför ska inte vi ta över deras grej? Kopparbergs Göteborgs plats i högsta serien, det hade varit jättebra. Finns det en del som tycker, och det finns andra som tycker att så ska man absolut inte göra. Man ska laga maten från grunden, så att säga. Men oavsett vilken åsikt man har, så är det enda sättet man egentligen kan påverka på riktigt, det är ju faktiskt att bli medlem och gå på det årsmötet och vara med och rösta, helt enkelt.
Mm. Och också alltid, jag vill också säga det, och också alltid faktiskt lyssna på alla sidorna. Det finns ju faktiskt, alltså det, vi ska ju inte förneka det. Nu är ju du och jag inte de som förespråkar att vi ska ta över ett lag och sätta dem i en högsta serie. Men det är klart att det finns fördelar med att arbeta på det sättet. Jag tycker det är viktigt att man alltid ser bägge sidorna av alla jävla mynt och sen tar sina beslut.
Man vet ju att det kommer sluta med att BK Häcken tar den enda genvägen till uppmärksamhet som de kan hitta just för dagen och går in och tar över. Så kommer det ju givetvis sluta. Och det ligger väl i linje med BK Häcken. Man vet ju också att hela den här saken handlar ju om någonstans om att de som är ansvariga ska tjäna pengar. Och man vet också, man vet också att det absolut minst lugnande man kan få, det är ett sms från Mats Gren där det står att allt kommer lösa sig. Ja. Apropå klubbar där medlemsdemokratin sköts på ett tvivelaktigt sätt, så såg jag också att den gamle gode hårtoffskondensören Johan Wieland är klar som målvaktstränare för AFC Eskilstuna, va?
Det är
ett intressant karriärval, får man säga.
Att avsluta som första målvakt i Bayern till och hamna som målvaktstränare i AFC Eskilstuna, ja.
Jag skrev en tweet här där jag tyckte att det finns en knallröd tråd i frågan om vad för typ av klubbar som Wieland väljer att jobba för. För han har representerat klubbar som Elfsborg då, som tog plasten till Sverige på något sätt. FC Köpenhamn som är kanske den mest, alltså Nordens... Nordens motsvarighet till Red Bull Leipzig, så att säga. Och så har vi Malmö FF som är Sveriges motsvarighet till Red Bull Leipzig på något sätt. Och sen har vi Hammarby, och där behöver vi inte säga så mycket om vad de ligger just nu. Och så
du har inga jättestarka case på de andra, men jag gillar ändå att du försöker att smutskasta dem genom att associera dem med AFC Eskilstuna. Det är någonstans det är rätt som supporter att få göra.
Det är så man ska operera som supporter. Ja.
Uh-oh.
Och apropå Bayern då, som ju ägs av Zlatan Ibrahimovic, det är därför de hamnar i den här kategorin, så måste jag också skicka lite kritik till, jag tror det var Hector som är vår lilla kontakt på GT där, som ändå tyckte att det var en nyhet i GT, Göteborgs-tidningen i Västsverige, att Zlatan hade ringt till Astrid Selmani efter att han hade blivit värvad av Bayern och välkomnat honom till klubben. Och det var ändå ett stort nyhetsvärde att en fotbollsforward hade ringt till en annan fotbollsforward.
Jag måste bara säga det, Hannes, jag tycker det är gulligt att du har ägnat alla dina mellandagsdagar till att liksom hitta de här små grejerna som du kan lyfta upp och störa dig på i den här veckans podd. Det är ett fint engagemang du gör för våra lyssnare.
Det är en lång och fin tradition jag har ändå. Och jag känner ändå att jag har lyssnarnas stöd i det här och hitta så veckans skit. Liksom.
Det var lättare förr. Det var mycket lättare förr, men folk gör ju inte så mycket dumt nu.
Det händer ju ingenting längre.
Det händer ju ingenting, liksom.
Nej, visst. Svenska mästarna i damfotboll, de lägger ner verksamheten bara, liksom. Okay. Men det är ingenting har hänt.
I övrigt har vi ju en ganska stor stiltje, så att säga.
Ja, men det har vi. Så att, ja, vi får se om Zlatan, om han plockar upp sin Huawei-lur som han säkert har där nere i Milano och ringer någon annan. Det får vi se.
Du, på tal om telefoner man skulle vilja avlyssna, så misstänker jag att Pontus Fanruds telefon de senaste dagarna har gått lite varmare än vad den normalt brukar göra. Vi har fått se en ganska stor förändring i Blåvitts spelartrupp senaste 3 dagarna egentligen.
Ja, där skulle man vilja koppla in hela Palmegruppen faktiskt, och det är väl lite det jag har gjort också kanske.
Ska vi ta den info som har hänt ifrån senaste avsnittet och fram till idag?
Ja, men vi släppte ju vårt senaste avsnitt, var det på nyårsafton vi släppte det?
Nej, det var ju inte på nyårsafton. Vi sa att det skulle vara det, så trodde folk som satt själva på nyårsafton att det här är färskt, och så var det i själva verket 1-2 dagar gammalt.
Ja, vi ska i alla fall tacka för all cred vi har fått för våra 2 avsnitt med Pontus Wernbloom och Mattias Bjärsmyr, och även tacka de två för att de ställde upp och satt länge med oss och tjötade. Det var kul.
Alltså det var ju ändå precis innan julafton. Så det måste ju ändå ge dem att de ändå slet sig från familj och
covid.
De få vänner de kunde träffa för att hänga med dig och mig i 3 timmar.
Ja, verkligen. Hands down, hands on. Nej, jag vet inte.
Ja,
ja, nej, men ta nu och hålla oss inte på halster längre. Berätta men, det som alla redan vet.
Sen vi, okej, men det har ju skett ganska mycket förändringar i truppen. Vi har ju då dels då skrivit ett A-lagskontrakt med Isak Dahlqvist. Nu är det alltså broder nummer 3 i familjen Dahlqvist.
Tredje gången gilt.
Som måste ha, ja, men det måste vara tredje gången gilt. Framförallt så undrar jag ju vad det är de har tryckt i sina grabbar där ute på Öckerö. När man ändå har 3 bröder som alla är uppe och nosar i A-laget i IFK Göteborg, det är inte ofta det händer.
Man kan ju också tänka att fan, de skulle lagt krutet på en gubbe bara.
Ja, men det är kanske det de har gjort nu i slutet.
Vi hoppas på det, att han är den som verkligen breakar.
Ja, de har liksom sett vad de andra 2 gjorde för misstag och sen, nu gör inte du då. Det ser exakt likadana ut alla 3 bröderna också. Det tycker jag är jätteroligt.
Sen så har vi skeppat iväg folk mest, va?
Ja, det är ju mest åt det andra hållet. Så här, in är det egentligen internt då rekrytering, en så kallad då uppflyttning, som det så fint heter. På ivägskeppsfronten så har vi sagt till Sargon Abraham, tack och hej. Vi har sagt till Amina Fan, tack och hej. Vi har sagt till André Kalisir, tack och hej. Och vi har sagt till idag Christoffer Dagrasa, tack och hej.
Ja, och jag har noterat också att det är många som ger sportchef Pontus Farnerud stort cred för att han så att säga storstädar i truppen.
Mm.
Jag måste
säga... Du lät nästan ironiskt där ju.
Ja, men så här, jag måste säga det. Och jag får väl lov att ta på mig hatten som den som inte alltid är överlycklig över allt som sker hela tiden. Jag har en bra teori också om varför det blir så hela tiden. Jag kallar den för lemonadparadoxen.
Okej.
Nej, men det är så här, det har varit jobbigt. Det är ganska länge nu kring IFK Göteborg, både i år och i flera år. Vi har gått från att vara en klubb som aspirerar på att slåss om SM-guldet varje år till att vara en klubb som snarare aspirerar på att klara sig kvar i Allsvenskan med där på ribban. Så att man kan säga, de positiva sakerna har inte varit jättemånga. Så sticker vi mitt emellan med något cupguld lite här och där. När det är så under en längre tid och man hoppas på saker och så skiter det sig, man hoppas och så skiter det sig. Så till slut så orkar man som supporter inte gnälla längre. Som supporter så hoppas man så jävla innerligt att det vi har nu faktiskt ska vara det som är den magiska nyckeln till frihet. Som tar oss ut genom cellväggen bakom den här posten de har klistrat upp. Att man kan gräva sig hela vägen ut med skeden och hamna i frihet så att säga. I någon sorts Europaspel eller med SM-guld och sådär. Man vill så jävla gärna tro på att det vi har nu det är det bästa. Så att man ser bara... man ser bara plus i det hela tiden. Det finns ju ett ordspråk så här: when life gives you lemons, make lemonade. Och det är där någonstans jag hamnar. Mm. Att man försöker tillverka juice av skiten hela tiden. Men jag tycker ju att även om man pressar skiten till juice så kommer det ändå smaka skit i slutändan.
Nej, men det var
ett upplägg som heter dugare.
Nej, men så här, när man har följt föreningen över en väldigt, väldigt lång period, då har man ju sett hur föreningen var under olika typer av epoker. Och jag kan väl säga så att jag har sällan känt mig så orolig för IFK Göteborg på riktigt som jag har gjort nu under den senaste tiden. Och här måste man nog också, zooma ut hela den sättning som finns just nu på Kamratgården. Om vi börjar då med att liksom, vi stannar någonstans här kring 2012. Och man tar in Micke Stare och man bygger för någonting fint där och då. Det flyter inte hela vägen. Vi tar då in Jörgen Lennartsson och Mats Gren har tagit över under 2014 då. För att få göra liksom de här stora förändringarna. Det flyger inte riktigt. Och efter det så sparkas då Mats Gren och man tar in Kenneth Andersson som temporär ersättare tills man hittar rätt sportchef, det vill säga nästa sportchef. För Kenneth Andersson känner där och då att jag är inte rätt man för att göra det här jobbet, utan nu ska vi hitta någon. Men jag avsätter tid, för jag har tid. Och Kenneth sitter där och då i styrelsen. Sen tar det bara ett par månader. Kenneth bestämmer sig för att det här med sportcheferi, det verkar ändå rätt kul. Jag vet att jag aldrig har jobbat som det förut. Jag har inte varit tränare, jag har inte varit sportchef, men det här var rätt skoj. Men jag kommer inte klara av att göra det här för evigt. Därför så ska jag nu ta in ytterligare en person, och det är Pontus Fanerud. Han har inte heller varit tränare och han har inte heller varit sportchef. Men jag som inte har varit tränare eller sportchef ska lära killen som inte har varit tränare eller sportchef hur man är en bra sportchef. Det slutar med att Kenneth själv drar och nu står Pontus Fanerud kvar som sportchef och ska göra ganska logiska grejer. Och varje gång han gör en liten, liten logisk och bra och vettig grej så hyllar folk honom till skyarna. Och jag tycker att fenomenet är intressant. Vi är svältfödda så in i helvete på så positiva grejer kring föreningen. Vi har sjunkit i en långsamt djupgående spiral över en så lång period att så fort minsta, lilla, rimliga, vettiga grej sker på Kamratgården så ställer sig folk med händerna upp i luften. Och jag tycker den utvecklingen är extremt jävla oroväckande. Ja, och jag måste också säga det innan du får, jag tycker att det är hela sportcheferibiten som vi har hamnat med i Göteborg. Jag kan inte förstå hur man ens hamnar där. Du skulle aldrig någonsin ta in ett oprövat, otestat kort i en tränarroll. Men killen som är chef över tränaren, han kan komma direkt från plan. Jag tycker det är extremt märkligt.
Ja, för att han ska ha någon sorts spelkänsla. Liksom, eller, så där. Han har spelat med många bra spelare, så han vet hur en bra spelare ser ut. Något i den stilen. Mm. Ja, men, så här då, vi ska inte kasta för mycket skit. För att de här sakerna Nej. Som vi har gjort, det tycker vi väl kanske på många sätt är rimliga saker också. Att de spelarna som inte har varit tongivande och framträdande, att vi försöker liksom göra oss av med dem. Och att vi gör plats och löneutrymme och så vidare för andra spelare. Men då måste man ju också titta på exakt vad är det som har hänt. Men då har vi Amin Afan som många då tyckte att var bra Pontus, gör det av med honom. Han hade så 7 månader kvar på kontraktet.
Och tjänar också ganska mycket pengar ska tilläggas. Har en månadslön på cirka 70 000 kronor i månaden. Vilket i IFK Göteborg är ganska bra. I allsvenskan är lite under medel.
Ja, men efter att ha gjort de här efterforskningarna via Palmegruppen och andra då. Så har vi ju faktiskt fått ganska svartvitt på att ja, men nästan hela lönen får han ju behålla under de här 7 månaderna. Så att den allra största delen av lönen kommer ändå betalas ut. Det enda som händer är att Amin inte checkar in och är med och tränar på Kamratgården varje vecka. Och det...
Hade du struntat i att gå till jobbet om du hade 6 månader kvar och du fick 85% av din lön, Hannes?
Hell yes. Så det är ju inte en förhandling som man ska sättas på plus. Utan på plus hade det blivit om du vet halva lönen eller mer om vi hade sluppit den. Då hade det ju varit fan vad bra jobbat. Men nu är det ju liksom bara som så här, du har du lust att skita i att komma? Ja, och så kan han sticka någon annanstans istället. Det är ju inte liksom, det är ju inget fantastiskt där. Det är ju snarare att det inte är någon jättebra förhandling kanske.
Nästa spelare som vi skeppar iväg är ju Sargon Abraham. Som då går tillbaka till Degerfors som vi faktiskt köpte loss honom ifrån. Det finns ju 2 sidor av det här myntet då. Det ena är ju att vi inte kände att Sargon var den vi ville satsa på över 2021. Och antagligen inte en spelare som Roland då vill ha med i sin trupp. Därför skickar vi honom till Degerfors. Men det framställs ju som att vi har gjort en jävla enorm hacka på Sargon. Som i själva verket går gratis tillbaka till Degerfors. Men absolut, bra att frigöra platsen och kunna hitta en ny plats för honom att spela på.
Yes, sen är det André Kalisir som går till någon klubb som jag aldrig hade talas om i Grekland. Yes. Som ändå spelar i första ligan. Och där, vad jag förstår, så är det inte heller någon övergångssumma. Så det är också att man skeppar iväg honom gratis.
6 månader kvar på kontraktet. Jag misstänker ju att André kanske, efter att ha fått en 12:e plats i Allsvenskan, inte vara så sugen på att köra ett nytt race, utan faktiskt då ville testa sina vingar någon annanstans. Fick möjligheten. Och när han då inte vill signa på ett nytt kontrakt så väljer han helt enkelt att stämpla vidare och vi väljer att släppa honom för att kunna bygga med någon långsiktigt. Det får väl ändå ses som vettigt.
Absolut, men det blir inte många pengar på kontot för oss.
Nej, nej.
Sen har vi då dagens affär då, där Christopher da Graça går till den holländska första ligaklubben Venlo, vilka de nu är. Men de spelar ändå i holländska första ligan, och då har man väl några pengar i alla fall, eller?
Lite grann har man. Om man värvar då en spelare som har spelat mycket i sitt U21-lag i landslaget och som dessutom är en ordinarie mittback i då anrika IFK Göteborg, som spelar i högsta ligan och är inte ens fyllda 23 år gammal.
Nej, och Christopher da Graça, han är ju ändå, han har ändå färska landslagsmeriter. Han är en ganska snabb mittback, modern mittback så att säga, relativt bolltrygg och nybakad cupmästare i Sverige. Det är inte skit de handlar i alla fall.
Nej.
Men den siffran som jag har fått och som jag litar ganska bra på, det är 1,6-1,7 miljoner svenska kronor som vi får för da Graça.
Och det, med ett år kvar på kontraktet.
Och det tycker jag faktiskt är ett underbetyg.
Jag vill inte kasta mig så långt och stå och säga att det är ett underbetyg, för jag har liksom inte alla papper på bordet. Jag har inte korten framför mig. 1,6 miljoner svenska för holländsk transfer. Det låter ganska lågt. Samtidigt har jag ingen aning om Roland kände att Kristoffer är en spelare han vill ha i truppen. Jag har ingen aning om Kristoffer ens ville vara kvar i truppen om han fick en möjlighet att gå. Men när vi kokar ner alla dessa då transfers från föreningen som har varit, så kan vi i alla fall konstatera att det är inga pengar in som vi kan ersätta de här spelarna med. Och vi ska satsa på sporten 2021 och göra ganska stora förändringar, men verkar ha ganska precis samma kapital eller eventuellt lite mindre att röra oss med baserat på dessa transfers. Och det kan oroa mig lite.
Ja, men alltså på alla de här fyra spelarna som lämnar då, så får vi totalt 1,6 miljoner svenska kronor, inte euro som jag trodde det var. Plus att vi får betala större delen av Amina Fans återstående lön. Då sitter man inte med jätteekonomisk trumf på hand. Och det är egentligen bara i det ljuset jag vill att man ska bedöma sakerna som görs. Man behöver inte vara överdrivet positiv och kanske inte överdrivet negativ som jag kan tendera att vara ibland. Jag vill att det ska finnas någon sorts balans däremellan bara.
Mm. Nej men som du säger, jag säger inte att något av det här behöver vara särskilt superbra eller superdåligt, men vi har varit så svältfödda på framgångar, och det är det här man återkopplar till, att så fort som en grej sker som ser minsta lilla bra ut, då står folk med händerna upp i luften och tänker äntligen, nu vänder vi, nu är vi äntligen på rätt köl igen, nu kommer vi gasa och segra. Men jag tycker faktiskt att styrelsen måste ställa sig frågan ändå. Fine, vi löser bra och gör grejer här nu som är rimliga. Men har vi den stab och ledning just nu som kommer ta oss tillbaka till Europaspelet igen? Det är dit vi måste sträva hela tiden. Och där är jag inte alls lika övertygad.
Nej, men det är ju styrelsens jävla ansvar att göra det varje år. För annars så har de ingenting i en styrelse att göra heller. Det ska också gudarna veta. Det är en medlemsstyrförening. Och hela vägen bak till Bronsman och allting. Och gubbarna i början, så att säga. Så att... Det finns nog mycket att tänka över.
Och det är därför jag vill återkoppla till det igen. Känner du att du har åsikter kring föreningen? Känner du att du har tankar kring vad som har skett? Sätter du dig tillbaka och reflekterar och tänker, är mitt IFK Göteborg på rätt köl? Är det där jag vill att det ska vara? Och kommer nuvarande konstellation ta oss dit vi vill? Har vi förtroende för allihopa? Har du det? Signa upp dig, åk dit och rösta. Ja, jag litar på gubbarna. Har du inte det? Signa upp dig, åk dit och säg nej, jag litar inte på er.
Och har du för all del förslag på folk som skulle kunna göra ett jävla grymt jobb i IFK Göteborgs styrelse, så tveka inte att skicka in dem till valberedningen i IFK Göteborg. De hittar ni på hemsidan.
Stort tack till Melrose Company för att ni gav mig 50 jävla procent i rabatt på mitt senaste t-shirtköp. Vilket gjorde att jag kände att jag typ rånade er när jag gick därifrån.
Nej, men stort tack till Melrose Company på Kungsmässan som är veckans sponsor till BB-podd. Och ett sånt här år när det inte har varit mest drag i handeln, så finns det ju faktiskt ganska mycket kvar att handla på en sån butik som Melrose. Man kan faktiskt göra ganska stora praktfynd till 50% rabatt.
Fynden finns även på melrosecompany.se, så vill du inte åka och besöka butiken fysiskt, så kan du göra det via datorn eller telefonen om det passar dig bättre.
Jättestort tack till Melrose Company.
Detta är Thomas Rune. Du hör på BB-podd.
Tror du att jag har gnällt klart nu, Glimberg, eller?
Jag vill ändå verkligen understryka det till alla lyssnare nu. Det handlar inte om att gnälla. Vi älskar den här jävla föreningen. Vi vill bara att det ska gå så jävla bra som möjligt för den. Jag har samtidigt så svårt att se när jag står och tittar mig runt omkring och känner att nu mår vi inte så jävla bra alltså. Och samtidigt så står folk med händerna upp i luften för att det står någon snubbe och säger att allting är väldigt bra. Då får jag ont i magen som fan.
Ja. Men så här, vad är den andra saken som jag hatar mest av allt i hela världen, Glimberg? Jo,
det är ingen riktig fråga.
Nej, men så här. Det är också när det finns en överdriven tilltro till spelare bara för att de en gång haft superstora framgångar här. Ja. Och nu, jag pratar inte om Gustav Svensson, jag pratar inte om Marcus Berg, så ni kan lugna er med det. Men när jag ser nu liksom, okej, vi skickar iväg mittbackar och folk då sätter sin tilltro till att en sån som Ragnar Sigurdsson, som nu då passerat bäst före datumet i FC Köpenhamn, att det ska vara han som ska vara våran lösning på hur vi ska lösa försvarsproblemen då. Då börjar jag misströsta lite. För jag tänkte, ska vi ha två stycken extremt skadebenägna mittbackar som mittlås? Jag tycker inte att det funkar. Jag tycker att man på något sätt tar en trupp som nu redan börjar bli ganska ålderstigen. Och så försöker man blåsa nytt liv i den med någonting från historien.
Nej, men det är ju precis samma som vi har pratat om tidigare. Att man tar alltid det som man kan relatera till. Det lyfter man upp till skyarna. Och på samma sätt som här, bara, Ragnar Sigurdsson, han var ju en bra mittback. Och är ju såklart
han
en skicklig mittback.
Var,
det är inget fel på honom.
Han var kung.
Ja.
Men jag tror inte att han är det längre.
Nej. Nej, men och det är så enkelt att man alltid försöker plocka efter det som har varit. Eller så här, det som bara är precis närmast runt omkring en hela tiden.
Så eftersom han ändå var kung en gång i tiden. Så kände jag här att när jag kikade på det. Om man ändå ska göra så kan man väl gå hela vägen. Vi kan bygga en startelva som bara är gamla kungar. Och där ska jag säga så här, där har jag fått en viss inspiration av en podd som heter Kolla Svensken, som jag tycker är bra. Men jag har då satt ihop en startelva av gamla kungar i Sverige. Så jag tänker, om vi ändå ska liksom varva gamla kungar, då kan vi löpa linan ut.
Du menar alltså riktiga gamla kungar i Sverige?
Absolut.
Det är ju inte, och du har fått ihop 11 stycken ändå. Det är ändå ganska starkt med tanke på att
det var lätt.
Så många kungar har vi inte haft.
Det var ju lätt alltså.
Ja. Ja.
Vill du höra den här kungaelvan, eller tycker du att jag är riktigt snett på nyårsraketen här?
Du är snett på det och jag vill gärna höra.
Okej. Okay. Då börjar vi bakifrån, man bygger laget bakifrån. Vi behöver en målvakt. Vad är kännetecknande för målvakter ofta? Vi har ju intervjuat Ravelli till exempel. Att de är lite galna, va, eller hur?
Exakt.
Ja, så då sätter vi Erik den 14:e i mål. Han är ju då känd för att han blev galen och spärrade in sina bröder i fängelse och började mörda sina polar och sånt där. Så att Erik den 14:e har vi i mål. Så ska vi ha ett mittlås. Vi behöver två stabila pjäser. Vi behöver ett mittlås. Och vem kan vara bättre då att leda detta än just Magnus Ladulås? Som får mittbackspositionen tillsammans med Sveriges första kung, Olof Skötkonung. Som får bli någon sorts lagkapten. Där har du två stabila pjäser som sannolikt inte släpper någon över bron. Sen kan man ju fråga sig då, var i en startelva finns det plats för att släppa in ungdomlig entusiasm, den nya generationen? Det är väl ytterbackarna, va?
Ja,
det vill du ge mig, eller?
Ja, det, jag kan ta
så den. Där får vi slänga in då vår nuvarande regent Karl den 16 Gustav. Han kan vara lite linnig ibland och komma med en del knäppa grejer, men han har framtiden för sig, i alla fall om man jämför med alla andra som har varit kungar.
Har han verkligen framtiden för sig?
Ja, jämfört med alla andra regenter i Sverige så får det ändå bli så. Och jag sätter också in på högerbacken då Oscar den andre, som ändå är relativt sentida regent i Sverige i början av 1900-talet, var ändå kung över Sverige och Norge samtidigt. Det har ju någonting ändå.
Det är ändå starkt. Det är lite som man tänker sig att Thomas Rogne kan komma att bli inom 20 år eller något.
Ja, verkligen så. Det här kommer bli en 4-2-3-1 uppställning och då behöver vi två riktiga box-till-box-spelare så att säga på in i mittfältet. Och då sätter vi ju ändå Gustav Vasa ankaret på något sätt som liksom lyckades vrida Sverige ur danskarnas klor. Han känns som en given in i mittfältare, va?
Jag tycker framförallt det är roligt att du äntligen sa en kung som så här, merparten av babyboll-lyssnarna faktiskt känner till.
Ja, men den nuvarande kungen, det känner de väl ändå,
ja, han kan dem också.
Känner de väl ändå
han
till.
Kan dem också. De bara, Gustav Vasa, det var han som tävlade i skidor, va?
Ja, bra kondis, tänker jag.
Ja, precis. Bra flås.
Och han får ju då kampera ihop med Gustav den andra Adolf, som var kung under stormaktstiden i Sverige och så vidare. Han är ju också en riktig PS, va? Sen har vi den här offensiva trean som ska då ligga framför dem och vara lite mer kreativa. Och då tänker jag mig som vänsterytter Gustav den tredje, som var så den här maskeradbals snubben som körde mycket influenser från Frankrike och sådär. Det är ju på kanten man får ha en sån gubbe. Och på andra kanten har jag nosat upp en väldigt gammal kung, men han som kallas för Erik den Helige. Och det är också lite, ska man ha ett helgon någonstans så får det nog vara på en ytter mittfältarroll, va?
Mm.
Det är där man kan hålla på med sånt.
Du tänker en sån här Sam Larsson-figur.
Ja, precis. Precis så. Någon sorts frälsare.
Ja.
Och då har vi den trequartista-rollen. Och där slänger jag kanske in det mest oväntade kortet som vi kan ha här. Då har vi en kung som heter Karl den 11. Jag lyssnade på en podd om honom ganska nyligen. Och det är därför som jag vet att det kanske är han som var arkitekten bakom att Sverige växte sig så jävla stort och fett, så att vi hade liksom Danmark och Tyskland och Baltikum och Finland och delar av Ryssland och Norge och hela. Det var han som var liksom arkitekten bakom det. Så honom vill jag ha i en liksom spelfördelarroll på en minut. Du fattar, förstår.
Ja, jag förstår.
Och sen har vi ju då kvar strikern. Den kungen som ska liksom trycka in bollen i mål, så att säga. Och det får ju bli Karl den 12. Krigarkungen.
Var Karl den 12 som även blev skjuten med en knapp, om jag inte missminner.
Ja, faller lätt i straffområdet. Och det kan ju vara...
Det är ju jättebra! Helt otroligt fint. Ja, vad bra.
Jag vet inte. Ja. Jag vet inte.
Det här var kanske bland de svagaste babypoddstunderna som jag själv känner att jag har deltagit i.
Kung ju.
Vi säger stort tack för att ni valde att lyssna på BB-podd även denna vecka. Vi hoppas att ni inte är arga på oss för att vi inte alltid står med händerna upp i luften. Vi vill bara skänka en gnutta nyans till ett annars ibland ganska naivt support i Sverige.
Ska vi gå ut på någonting som får oss att drömma lite om en somrig bortamatch på västkusten, eller?
Ja, gärna. Kan vi ta Halmstad borta kanske?
Vi gör det.
Varje ord verkar handla om dig. Hur du knackade på mitt i sommar, men kom aldrig mer igen. Såg en musikulera vid handen, som om han letade efter en vän. Samma morgon det regnar på stranden där jag jag gick ensam hit.